Vi börjar inshallah och tala, och vi börjar med att lyssna på de två surorna vi ska gå igenom idag.
لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربنا زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. Vi fortsätter att gå igenom Allahs välsignade bok, och vi har kommit fram till surat al-Bayyina, sura 98, och sen surat al-Zalzala, surat 99. Och båda dessa suror blev uppenbarade i Medina. De flesta, eller alla surar vi har gått igenom tidigare, blev uppenbarade i Mekka. Så dessa två är uppenbarade i Medina. Och sen kommer vi komma till en till sura som också är uppenbarad i Medina, och det är surat al-Nasr. Men det kommer i kommande lektioner. Denna sura, surat al-Bayyina, består av 8 verser. Allah subhanahu wa ta'ala säger efter Bismillahirrahmanirrahim: Lam yakuni alladhina kafaru min ahli al-kitab wal mushrikina munfakina hatta ta'tiyahum al-bayyina. De som förnekade sanningen bland bokens folk och månggudadyrkarna, mushrikin, upphörde inte förrän de klara bevisen kom till dem. De upphörde inte förrän de klara bevisen kom till dem. De upphörde inte med sin misstro förrän det att de klara bevisen kom, som var Koranen. Och Ahlul Kitab, det är de som hade en bok som de gick efter. Det var judarna och de kristna. De gick efter Taurat och Injil, som inte var i deras originalform. De hade blivit förvanskade. Men de tillskrev sig dessa böcker. Så vad hände? Den här versen, och vi tänkte läsa från i tafsir av denna sura, tänkte vi läsa från tafsir al-Baghawi. Och Al-Zalzala kommer vi läsa från tafsir Ibn Uthaymin. Al-Baghawi säger om den här versen: Lam yakuni alladhina kafaru, yani de är judarna och kristna. Wal mushrikin, de som dyrkar statyer. Munfakina, Yani de skulle inte sluta och upphöra. De upphörde inte förrän det att bevisen kom till dem. De klara och tydliga bevisen. Yani Muhammed sallallahu alaihi wasallam som kom med Koranen och klargjorde deras dalala, deras villfarelse och deras okunnighet och kallade dem till islam och till iman. Så den här versen handlar om de som accepterade islam från dessa två grupper, Ahlul Kitab och Al-Mushrikin. Allah berättade här att de inte upphörde med sin kufr tills det att profeten Hassan kom och kallade dem till iman. Och de trodde på honom och underkastade sig till Allah. Så Allah räddade dem från al-jahl och dalala, från okunnighet och villfarelse. Så de upphörde endast när de klara bevisen kom till dem. Och sen i nästa vers förklarar Allah vilka dessa klara och tydliga bevis var. Rasulun min Allahi yatlu suhufan mutahhara. Ett sändebud från Allah som reciterar renade skrifter. Fiha kutubun qayyima, som innehåller rättvisa och uppriktiga texter. Rasulun min Allahi yatlu suhufan mutahhara. Ett sändebud från Allah som reciterar renade skrifter. Och här skrifter, vi vet ju alla att profeten Muhammed alaihissalam varken kunde läsa eller skriva. Och det han reciterade, det var det som han alltså skrifterna hade han i hjärtat. Han kunde dem utan till i hjärtat och reciterade då från sitt minne. Mutahhara, de renade skrifterna, renade från al-batil, falskhet. Wal-kadhib, lugn. Wal-zur, ondska. Och sen nämner Allah om dessa böcker. Fiha kutubun qayyima. Yani i dessa böcker, eller i denna bok, det som innehåller rättvisa och uppriktiga texter. Det vill säga rättvisa befallningar och sanningsenlig information. Så de är qayyima. Och qayyim betyder typ uppriktig, rak. Någonting som inte är snett eller avvikande. Något som inte är böjt. Så de är rättvisa. Och Sa'di säger att dessa texter, Koranen, kallar till sanning. Och när den kom så klargjorde den vad som är rätt och vad som är fel. Och skilde på de människorna som var sanningssökare från de som inte brydde sig om sanningen. Så de som sökte sanningen, de fick ett riktigt liv. Och de som avvek från sanningen gick under på grund av deras vad kan man säga, felaktiga avsikter, att de inte var uppriktiga i sitt sanningssökande. Och sen nämner Allah subhanahu wa ta'ala de som inte ville tro från Ahlul Kitab. Då han säger: وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Och de som gavs boken splittrade inte upp sig i olika sekter förrän efter det att de klara bevisen kom till dem. Det vill säga sanningen som fanns i deras uppenbarade böcker. Yani de som gavs boken, Ahlul Kitab, splittrade inte upp sig i olika sekter förrän efter det att de klara bevisen kom till dem. Så de var oeniga gällande profeten Muhammed alaihi salatu wassalam. För de visste, Baghawi säger, de visste i deras böcker att det skulle komma en profet som hette Muhammed. Då alla väntade på den här profeten, både judar och kristna. Men när Allah subhanahu wa ta'ala sände dem, då splittrades de i två grupper. Och var oense. Vissa trodde och vissa förnekade. Som alla nämner här, att de som gavs boken splittrade inte upp sig i olika sekter förrän efter det att klara bevis kom till dem. Så de var enade på en sak, att det skulle komma ett sändebud. Som det står i Gamla Testamentet. Och det står även i Nya testamentet, det här, och Allah subhanahu wa ta'ala nämner också i Koranen att Isa alayhi salam säger att det ska komma en sändebud efter mig som heter Ahmed. Så de väntade på ett sändebud, men sen när han kom så splittrades de, i och med att vissa trodde och vissa förnekade. Vissa kristna accepterade islam som en Najashi. Vissa judar accepterade islam som Abdullah ibn Salam i Medina. Och andra förnekade. Så här splittrades dessa människor. Och Ibn Kathir nämner också i tafsir på den här versen att dessa människor splittrades faller också in under hadithen som berättas från Allahs sändebud alaihi salam att judarna splittrades i 71 sekter och kristna kommer splittras i 72 sekter och muslimerna kommer splittras i 73 sekter och de går alla till elden förutom en. Och när han frågades vilken är denna grupp så sa han det är de som är på det som jag och mina sahaba är på idag. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ. Och de blev inte beordrade med annat än att dyrka Allah och endast utöva sin religion för honom som hunafa och att etablera salat samt att betala zakat. Och detta är den uppriktiga religionen. Allah säger här att dessa kuffar وَمَا أُمِرُوا blev endast beordrade med att dyrka Allah إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ att dyrka honom uppriktigt i deras religion. Och han nämner här att Ibn Abbas säger مَا أُمِرُوا فِي التَّوْرَاتِ وَالْإِنْجِيلِ إِلَّا بِالْإِخْلَاصِ الْعِبَادَةُ لِلَّهِ مُوَحِّدِينَ att det enda de blev beordrade med eller det de blev beordrade med i Taurat och Injil är att de skulle dyrka Allah uppriktigt som monoteister. Hunafa och ordet hanif, hunafa är plural på ordet hanif, vilket betyder en person som vänder sig bort från alla falska religioner, all slags kyrk och endast vänder sig till tawhid. Och ni läser ofta i Koranen att Ibrahim kallas för hanif. Så hanif betyder den som vänder sig bort från falska religioner, från kyrk och endast vänder sig till dyrkandet av Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen säger han och att etablera de obligatoriska bönerna på dess tid. Att betala zakat när det är rätt tid och rätt summa pengar. Det var detta som de blev beordrade med. Din al-qayyima. Ej, al-millatu wa shariyatu al-mustaqima. Detta är vägen och den raka lagen. Ikhlas, salah och zakat. Och alla nämner här salah och zakat för de är de viktigaste sakerna efter tawhid. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala om dessa förnekare Inna alladhina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyah. Att de som förnekar sanningen bland bokens folk och månggudadyrkarna ska säkerligen förbli eviga i jahannams eld. De är de värsta av alla skapade varelser. Så Allah nämner sen denna grupp av människor, de som förnekade kafaru från ahlul kitab och mushrikin kommer att vara i elden i all evighet och de är de värsta av skapelser. Som Allah subhanahu wa ta'ala också nämner i andra verser Inna sharra dawabi 'inda Allahi as-summu al-bukmu alladhina la ya'qilun. Att de värsta av skapelser hos Allah är de som inte tror, de som inte hör och de som inte ser, som är döva och stumma. Och om Allah visste någonting gott hos dem så skulle han vägleda dem. Men de valde själva att gå vilse, så Allah lät dem gå vilse. Och sen nämner Allah subhanahu wa ta'ala de troende. Och säger: Innal ladhina amanu wa amilu salihati ulaika hum khayrul bariya. Medan de som tror och gör rättfärdiga gärningar, det är de bästa av alla skapade varelser. Jazawuhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu 'an. Dhalika liman khashiya rabbah. Deras belöning hos deras herre kommer att vara eviga trädgårdar med rinnande floder nedanför dem. De kommer att förbli eviga där i för alltid. Allah är nöjd med dem och de kommer att vara nöjda med honom. Detta är för dem som fruktar sin herre. Så Allah subhanahu wa ta'ala nämner här de som tror. Innal ladhina amanu wa amilu salihat. De som tror och gör rättfärdiga gärningar. Att de är de bästa av alla skapade varelser. Och Ibn Uthaymin nämner i hans tafsir att de troende kan delas in i fyra kategorier. Som Allah subhanahu wa ta'ala nämner i surat An-Nisa. وَمَنْ يُطَعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Vad gäller de som lyder Allah och hans sändebud, så kommer de vara i sällskapet av de som Allah har välsignat. Mina nabiyin, profeter, och siddiqin, sanningsenliga, och shuhada, martyrer, och det kan också betyda ulama, och salihin, och rättfärdiga, och hasuna ulaika rafiqa, och vilket gott sällskap. Så Allah nämner här fyra kategorier av de troende: profeter, sanningsenliga, och på toppen av dem Abu Bakr, shuhada, martyrer och ulema, och sen resten av de fromma muslimerna. Och dessa är Allahs bästa skapelse, khayrul bariya. Så vad har Allah förberett för dessa människor? Jo, han säger: deras belöning hos deras herre kommer att vara eviga trädgårdar med rinnande floder nedanför dem. Och jannatu adn, ordet adn betyder typ en bestämd plats som man kommer vara kvar på. Och det här är en av de stora belöningarna i paradiset, att den är evig. Platsen man får på, i paradiset är evig. Man kommer vara där i all evighet. Och man kommer att vara nöjd med denna plats. Du kommer aldrig att vara avundsjuk på någon annan. Även om någon har en bättre nivå än dig, så kommer du vara nöjd med den platsen du har fått. Och här nämner också att Ibn Uthaymin att det här är från Allahs fullbordade välsignelse. Att människan aldrig kommer önska att förflyttas till någon annan plats. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger: La yabruna anha hiwala. Att de kommer aldrig att söka, aldrig be om att förflyttas till en annan plats. I surat Al-Kahf. Och sen nämner Allah om detta eviga paradis att det rinner floder nedanför dem. Yani dessa floder rinner nedanför slotten, nedanför träden. Och som vi har sagt innan, de rinner på jordens yta. Man behöver inte ett dike för att hålla vattnet kvar, utan Allah subhanahu wa ta'ala gör att det här vattnet rinner på jordens yta. Och Uthaymin nämner också att det rinner dit människan vill att det ska rinna, dit du går. Och han nämner också det här med att Allah nämner att floderna i paradiset är många. Av vatten, rent vatten, renad honung, gott vin och mjölk, eller den här lebben, som aldrig blir gammal. Och sen säger Allah att Allah är nöjd med dem och de kommer att vara nöjda med honom. Detta är för den som fruktar sin herre. Så dessa människor, och det här nämner också Ibn Uthaymin, det här är den största av alla belöningar. Att de får Allahs välbehag. Att Allah är nöjda med dem. Som det har nämnts i en hadith. Att Allah kommer fråga folket i paradiset om de är nöjda. Och de kommer att säga att de är nöjda. Att de har fått allting gott som de har fått. Och då kommer Allah att säga att jag kommer ge er någonting mer. Och han kommer då säga att jag är nöjd med er, jag kommer aldrig mer att bli arg. Så det här är en av de största belöningarna i paradiset, att Allah subhanahu wa ta'ala blir nöjd över sina tjänare. Och att de också är nöjda med honom. Så vissa nämner här att vara nöjd med Allah. Al-Baghawi nämner här att vara nöjd med Allah kan delas in i två kategorier. Att vara nöjd med Allah som skapare, som den som styr allting, och att vara nöjd med det som han gör, den andra kategorin. Att vara nöjd med det som han har förutbestämt, med ödet. Att du accepterar och underkastar dig allting som sker. Och därför så har det sagts av en av salaf: om du inte är nöjd med Allah, hur kan du då be att Allah ska vara nöjd med dig? Mycket fint uttalande. Om du själv inte är nöjd med Allah och det som han har bestämt, hur kan du då be Allah att han ska vara nöjd med dig? Och dessa belöningar är förberedda för dem som fruktar sin Herre. Och att frukta Allah subhanahu wa ta'ala är någonting viktigt i islam. Och det gör man med kunskap. Som Allah nämner i Koranen: innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Att de enda som fruktar Allah så som han ska fruktas, det är de lärda. Ju mer kunskap man får, ju bättre lär man sig att känna till sin skapare. Och därför var den mest gudfruktiga av alla människor, och den som fruktade Allah mest, profeten Muhammed alayhi salatu wasalam, som han sa i en hadith: ala inni akhshakum lillah wa atqakum lah. Att jag är den mest gudfruktiga till Allah och den som fruktar honom bäst. Eller mest. För han var den som hade mest kunskap om Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför finner vi att ulema är de som verkligen fruktar Allah subhanahu wa ta'ala. Det har nämnts i en hadith från Anas radiyallahu anhu att profeten alayhi salatu wasalam, han sa till Ubay ibn Ka'b. Och Ubay ibn Ka'b är kanske den sahabi som är mest kändast för att recitera Koranen. Profeten alayhi salatu wasalam, han sa till Ubay: Allah ta'ala har beordrat mig att recitera Koranen för dig. Han har beordrat mig att recitera Lam yakunil ladina kafaru, den här suran. Och då så sa Ubay, han frågade: nämnde Allah mitt namn? Har Allah nämnt mitt namn för dig? Och då så sa han ja. Och Ubay började gråta. Och denna hadith är autentisk. En viktig sak som vi ska avrunda den här suran med, och det är en jätteviktig sak i den här tiden, det är det som Allah subhanahu wa ta'ala säger i första versen: Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab. Allah subhanahu wa ta'ala kallar här ahlul kitab, judar och kristna och mushrikin, för kuffar, otrogna. Och det här är någonting som kanske många ser som en självklarhet, men många muslimer idag har tyvärr gått vilse, och de tror att det inte är tillåtet att kalla någon för kafir. De tror man kan inte säga kafir till någon som är kristen. Han tror på Bibeln, han tror på Gud. Du kan inte säga kafir till en jude. Han tror på Gud, han tror på Bibeln. Eller det är hårt. Endast Allah kan avgöra vem som är kafir. Och såna här saker, det är helt batil. Det är helt falskt. Och det är mycket, mycket farligt. Och inte bara att den här grejen finns, utan det finns också det här kallet till att man ska förena religionerna. Att islam bara ska rinna ut i sanden. Det är alltid ett. De har såna föreningar och ser alla under samma himmel. Alla under Guds hand. Wahdat al-adyan. Förenade religioner. Man har försökt att trycka Koranen, Bibeln, Gamla testamentet i en och samma bok. Man har gjort bönerum. Det ser rituella rum där alla ber, judar, kristna och muslimer. Påven 1986 gjorde en bön tillsammans med alla Och det har skett flera gånger att muslimer, vissa okunniga muslimer, har bett bakom påven. Och såna här saker, audubillah, det är helt batil, det är helt falskt. Och det är mycket, mycket farligt. Vi ska klargöra det här, inshallah ta'ala. Och de här människorna som strävar efter det här, och det är speciellt då judar och kristna, de vill att muslimerna ska lämna islam. Att muslimerna ska vara helt passiva. Du ska bara heta Mohammed och du ska inte bry dig om någonting alls. Bara sitta hemma. De säger religionen är någonting privat. Du ska inte snacka om det, du ska inte visa det. Be kan du göra hemma. Det är så de vill. Att det inte ska finnas någon wala wal bara. Inget hat och ingen kärlek på grund av religionen. Det är helt falskt. Så de vill begränsa muslimerna. Så att islam inte ska sprida sig. Medan de själva jobbar dag och natt för att sprida deras egen falskhet. Och det här är en av de största komplotterna som kuffar har gjort mot muslimerna. Att försöka få dem att inte skilja på muslim och icke-muslim. Och se att allt är ett och samma. För det här leder till mycket, mycket ondska. Att muslimen inte ser sin religion som rätt. Han ser allting som rätt. Vilket gör att han kanske till och med lämnar islam och blir någon annan religion. För han tycker att allt är rätt. Eller han kallar inte en kafir till islam. För allt är rätt. Det är mycket, mycket farligt. Och det finns en princip i islam som säger att den som inte gör takfir på en kafir, han är kafir. Alltså den som inte håller en otrogen att vara otrogen, han är inte muslim. Varför? För han har förnekat islams budskap. Allah kallar dem för kuffar i Koranen. Och vi ska nämna här nu att det finns bara två sorters människor på jorden. Det finns muslim och kafir. Finns det någon tredje? Muslim och kafir kan man dela in i olika kategorier. Muslim, det finns mu'min. Det finns muslim. Som vi sa, det kan finnas shahid, det kan finnas nabi. En olika grader av muslim. Och kafir, det kan finnas olika också. Det kan finnas munafiq. Men munafiq är också kafir. Men det finns ingenting mitt emellan. Det är muslim eller kafir. Och det som muslimen måste tro är att Allah subhanahu wa ta'ala har sänt många profeter. Och att de alla har kommit med samma budskap, islam. Lagarna kan ha varit olika, men grunden i alla budskap, det var islam. Och när varje profet eller sändebud kom med en ny uppenbarelse, så har den nollställt den som var innan. Den har upphävt den lagen som var innan. Man måste alltid acceptera den senare profeten och den senare uppenbarelsen. Om man inte gör det, så är man inte längre troende. Då har man förnekat profeten. Och man har förnekat budskapet, vilket gör personen till otrogen. Så när Isa kom och judarna inte accepterade honom, då blev de kuffar. När Mohammed kom, sallallahu alaihi wasallam, och kristna inte accepterade honom, eller de som följde Isa, för de var muslimer, då blev de kuffar. Så är det. Profeten Mohammed, alaihi wasallam, han sa: det finns ingen jude eller kristen som hör om mig och sen inte tror på det som jag har sänts med, förutom att han kommer vara från eldens invånare. Det finns ingen jude eller kristen som inte tror på det jag har sänts med, förutom att han kommer vara från eldens invånare. Punkt slut. Varje människa som inte accepterar profeten Mohammed och det slutliga budskapet som han kom med, Koranen, och han var den slutgiltiga profeten, han är en kafir. Han är en icke-troende och ska vara i elden i all evighet. Han har fel och vi har rätt. Så måste muslimen tro. Och det finns massor med bevis för det här. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: inna dina inda Allah al-islam. Att religionen hos Allah är islam. Och det som de här människorna är på, det är inte islam. Treenigheten, det är inte islam. Det är inte den religionen som Isa kom med. Till och med, det finns ju falskhet och rätt i Bibeln. Men det rätt som finns har blivit upphävt i och med att Koranen har kommit. Och det fel som finns, kallas, det ska man självklart aldrig följa. Så det finns ingen som helst aspekt och ursäkt för att följa en tidigare uppenbarelse. Allt är upphävt. Det enda som gäller idag, det är Koranen. Det är islam. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger också: وَمَنْ يَبْتَغِرَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ. och huwa fil akhirati min al-khasirin. Att den som väljer en annan religion än islam kommer inte att få den accepterad, och han kommer i nästa liv att vara bland förlorarna. Så Allah accepterar inte någon annan religion än islam. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger också om kristna: laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam. De som säger att Allah är Jesus, Marias son, har begått kufr, otro. Och Allah säger också i versen efteråt: laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithun thalatha. Att de som säger att Allah är tre har begått otro. Sannoliken så är han en, er herre och er gud, han är en. Surat al-Ma'idah 72-73. Så Allah, han säger här: laqad kafara, de har begått otro. Och Allah säger också i den här versen: lam yakun alladhina kafaru, kallar de för kuffar. Så hur kan muslimen ha problem med att säga någonting som står i Koranen? Eller hur? Vissa av dem känner att vi kan inte säga kafir. Allah säger kafir. Allah säger sharrul bariya, den värsta och mest uslaste av skapelsen. De är helvetet i all evighet. Vad har du för problem med detta? De förtjänar den här belöningen. Helvetet, khalas. Punkt slut. Du måste acceptera det som står i Koranen. Och det är mycket allvarligt att hålla på och förneka. Och som vi sa, den som förnekar det som står i Koranen, han är inte längre muslim. Så jag varnar er för det som kallas för Wahdat al-Adyan, där man liksom gör konferenser för att förena religionerna. Eller att man, som i vissa moskéer, till och med här i Stockholm, man kallar kuffar för våra bröder, ikhwanuna. Och när man frågar de här människorna: varför säger du bröder? Alla säger innan mu'minuna ikhwa, de troende som är bröder. Och profeten sa: muslim och akhul muslim, den troende är broder till sin, de troende är bröder. Så säger de: nej, vi menar vi är bröder i mänskligheten. Och det här är helt batel, du får inte säga sådana saker. Det är bara muslimer som är bröder. Det finns ingen sån här termer som bröder i mänskligheten. Det här är helt falskt. Det är bara de troende som är bröder, de troende som är beskyddare och nära vänner till varandra. Det måste finnas wala wal bara. Det måste finnas al-wala wal-bara. Och det är en grund i islam. Allahu a'lam. Taib, vi går vidare till nästa sura. Surat al-Zalzala. Som är 8 verser. Och som jag sa, vi tänkte läsa från Ibn Uthaymin rahimahullah i denna tafsir. Tafsir på denna sura. Han säger gällande första versen efter bismillahirrahmanirrahim: idha zulzilatil ardu zilzalaha, när hela jorden skakar i sitt jordskalv. Ibn Uthaymin säger att vad som menas med detta jordskalv är det som Allah subhanahu wa ta'ala nämner i början på surat al-Hajj: ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalatis sa'ati shay'un 'azim يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتدع كل ذات حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله الشديد. Där Allah subhanahu wa ta'ala säger, vad som kan översättas till: människor, frukta er herre. Frukta er herre, den yttersta stundens omskakande kommer att bli en svår prövning. Den dag ni ser den komma ska varje ammande kvinna glömma bort sitt barn och varje havande kvinna föda fram sitt barn i förtid. Och människorna ser du som fulla, men de är inte fulla, utan det är Allahs straff som är hårt. Så sheikhen, han säger, det är det som menas med detta, att jorden kommer att skaka på ett sätt den aldrig tidigare har gjort. Och därför så säger Allah i den här versen som vi nämnde, att du ser folk som drunkna, som påverkade, som fulla på grund av skräck. Men de är inte fulla, utan det är bara på grund av den hårda och skrämmande situationen som kommer att vara på domedagen. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala wa akhrajatil ardu athqalaha. Och jorden kastar upp sina bördor. Alltså när jorden skakar i sitt jordskalv och jorden kastar upp sina bördor, det vill säga de döda som har begravts i den. För det är välkänt att det kommer att blåsas i hornet och alla människor som finns kvar kommer att dö, förutom de som Allah vill. Och sen kommer det blåsas en gång till och då kommer alla att återuppstå och kolla framför sig. De kommer komma upp från deras gravar och stå framför all världens herre, som Allah säger: "Yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin." Den dagen då folk kommer att stå framför Rabbul Alamin, all världens herre. Wa qala al-insanu ma laha. Och människan säger: "Vad händer med den?" Yani människan som kommer upp i det här skräckslagna tillståndet, som att han är påverkad, kommer bli så chockad och han kommer säga: "Vad är det som händer? Vad är det som händer med jorden? Varför skakar den på detta sätt?" Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha. Den dagen kommer den att berätta om vad den har bevittnat. Alltså den dagen kommer jorden att berätta om vad den har bevittnat, av vad varje människa har gjort på jorden. Så den dagen kommer jorden själv att berätta vad människor har gjort på den gällande gott och ont. Och det har berättats från profeten alaihi salatu wassalam att han sa att om en mu'min, om en mu'addin gör adhan, han kallar till bönen, så finns det varken träd, jord eller sten eller någonting som hör hans adhan, förutom att det kommer att vittna för honom på domedagen. Och den här hadith finns i Sahih Bukhari. Så det här är också ett bevis på att inte bara jorden, utan det som finns på jorden kommer att vittna för personen på Yawm al-Qiyama. Så jorden kommer vittna om vad folk har gjort på den, gott eller ont. Och det här vittnesmålet är för att bevisa Allahs rättvisa. Om Allah subhanahu wa ta'ala ville, så skulle han döma folk utan detta. För Allah vet mycket väl vad folk har gjort och inte gjort. Och kommer inte att vara orättvis mot någon. Men på grund av att etablera den totala och den fullkomliga rättvisan, och för att ingen ska ha någon ursäkt, speciellt om de som har syndat, så kommer jorden att vittna. För det finns folk, al-mujrimin och al-mushrikin, de kommer att försöka ge ursäkter på domedagen. Som Allah säger: "Thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahu rabbuna ma kunna mushrikin." Deras enda svar eller ursäkt på domedagen kommer att vara: "Vid Allah, vi var inte mushrikin. Vi var inte månggudadyrkare." De kommer försöka ljuga för Allah subhanahu wa ta'ala. När de ser att folket av tawhid har blivit förlåtna och räddade från straffet, så kommer de då att försöka förneka deras kyrk för att också bli räddade från elden. Men då kommer Allah att försegla deras munnar, och deras händer och fötter kommer att vittna mot dem. Deras hud och deras tunga kommer att tala mot deras vilja och vittna om vad de brukade göra. Och då kan han inte neka någonting som han har gjort, utan kommer då att erkänna allting. Men ånger kommer inte att gynna honom på den dagen. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَالَهَا. Sen säger Allah, efter det att han berättar att jorden kommer att vittna, för din herre har beordrat med detta. Allah beordrade jorden att vittna. Och sheikhen, han säger att allt som Allah tilltalar eller beordrar kommer att svara och svarar. Och Allah subhanahu wa ta'ala är kapabel till allting. Vad han vill sker. Till och med saker som inte har något liv kan tala inför Allah subhanahu wa ta'ala. Som det har nämnts i hadithen, att Allah subhanahu wa ta'ala, han sa till pennan, i begynnelsen, skriv. Och pennan sa, vad ska jag skriva? Och då så sa Allah, skriv vad som kommer att ske till domedagen. Och den hadithen finns i Abi Dawud och Tirmidhi. Och den är autentisk. Och Allah nämner också om andra saker som kommer att tala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Den dagen kommer vi att försegla deras munnar. Och deras hud kommer att tala. Och deras fötter kommer att vittna om vad de brukade göra. Surat Yasin 65. Så om Allah subhanahu wa ta'ala tilltalar någonting, även om det är någonting utan liv, så måste denna sak svara inför Allah subhanahu wa ta'ala. Så därför så säger Allah, يَوْمَ اِذِنْ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْهَالَهَا. Att den dagen kommer jorden att berätta om vad som har hänt på jorden, för att Allah har beordrat den med detta. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala i nästa vers, يَوْمَ اِذِنْ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْ أَعْمَالَهُمْ. Den dagen ska människorna träda fram i skingrande skaror för att se sina gärningar. Så den dagen kommer folk att samlas i grupper. Och varje grupp kommer att gå mot dess destination. Folket av paradiset till paradiset. Och folket av elden till elden. Och Allah skydda oss från elden och låt oss gå in i paradiset. Som Allah säger i Koranen. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. Att den dagen då vi låter eller vi samlar de gudsfruktiga inför Rahman som en fin delegation, ni vet, som ska gå och möta en kung. Alla kommer samla dem på ett fint sätt inför Rahman, inför honom på domedagen. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. Och vi kommer att fösa, driva de kriminella, alltså icke-muslimerna, så som man föser boskap till dess törstiga boskap till dess vattenställe. Vi kommer att fösa dem till elden. Så kolla skillnaden hur Allah behandlar dessa två. De troende som en nobel delegation som ska möta en kung. Och el mujrimin som boskap, törstiga boskap som föses till elden. A'udhu billah. Så kolla på skillnaden av dessa två grupper. Som Allah säger, "Undur kayfa faddalna ba'dahum 'ala ba'd wa lil-akhirati akbaru darajatin wa akbaru tafsila." Lägg märke till hur vi gynnar några framför de andra, men i det eviga livet är graderna fler och större. Surat Al-Isra 21. "Liyuraw a'malahum", för att se deras gärningar. Så folk kommer att samlas i grupper på domedagen för att se deras gärningar. Allah kommer visa dem deras gärningar. Om det är gott så kommer de få gott. Om det är ont så kommer de få ont. Och det här kommer han att visa genom el-hisab, räkneskapet, och genom att ge folk deras böcker. Vissa får sin bok i högra handen och vissa får den i vänstra handen bakom ryggen. Och sen kommer man att dömas i enlighet med vad som står i den här boken. Vad gäller den troende så kommer Allah att vara ensam. Han kommer att rannsaka den troende själv. Och inte avslöja hans synder för andra. Och han kommer att säga till den troende, har du gjort si och så och så och så? Och nämna, räkna upp massa synder. Och den troende kommer att erkänna och kommer sen att tro att han ska gå under. Då kommer Allah Azza wa Jalla att säga, jag har sannoliken dolt dessa synder för dig i det världsliga livet, och idag så förlåter jag dem för dig. Och al-kafir, a'udhu billah, han kommer att få den totala motsatsen. Han kommer att exponeras framför alla människor. Man kommer säga, ha'ulai alladhina kadhabu ala rabbihim ala la'natullahi ala dhalimin. Det är dessa som förnekade eller ljög mot deras herre, är inte din herres förbannelse på de orättfärdiga. Surat Hud, vers 18. Och det finns också andra bevis på att Allah kommer att avslöja syndarna eller dessa orättfärdiga människor framför folk och göra bort dem framför alla människor. Så när Allah säger liyurau a'malahum, för att de ska få se deras gärningar, det här omfattar både små och stora gärningar. Men han säger förutom de som Allah har förlåtit för de troende. De gärningarna som Allah har förlåtit med genom andra goda gärningar eller genom dua och liknande. De här kommer Allah att sudda bort och människan kommer inte att behöva se dem på domedagen. Som Allah säger innal hasanat yudhibna sayyiat, att de goda gärningarna suddar bort de dåliga. Så människan kommer att se sina gärningar, vare sig de är stora eller små. Och han kommer att få dem nedskrivna i sin bok. Som Allah säger, iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Att läs själv din bok. Idag räcker du som vittne mot dig själv. Så därför måste människan vara väldigt mån om vad han gör för någonting. Att inte göra någonting som gör Allah vred. Som gör Allah arg. Utan alltid tänka på att det jag gör kommer att skrivas ner i boken. Och sen säger Allah: "Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara." Att den som gör så lite som en liten myras vikt av gott kommer att se det. Och den som gör så lite som en liten myras vikt av ont kommer att se det. Allah subhanahu wa ta'ala nämner här ordet dharra. Och dharra betyder här den minsta formen av människa. Och Sheikh Ibn Uthaymin, han säger att det betyder inte atom, som vissa försöker säga idag. Varför? För atomen var inte känd på den tiden då Koranen sändes ner. Och Allah tilltalar folket med det som de känner till. Eller hur? Skulle han tilltala beduinerna i öknen för 1400 år sedan med ordet atom, som ingen fattar? Utan han tilltalar dem med dharra, som också betyder den minsta formen av myror. Och araberna brukar ha som typ, när de nämner ett exempel så använder de ordet dharra, den minsta myran. Och versen betyder också här att den som gör någonting mindre än den här lilla myran kommer också att se det på domedagen. Allt man gör kommer man att se på domedagen. Som Allah också säger, det här ordet dharra nämns också i surat An-Nisa. Inna Allah la yadhlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifuha. Att Allah förtrycker inte människan, även om det är en liten myras vikt. Och den som gör någonting gott kommer att få det fördubblat. Surat Nisa, vers 40. Så Sheikhen säger här, den som gör så lite som en liten myras vikt av gott kommer att se det på domedagen. Sheikhen nämner här att det här bevisar att gärningarna kommer att vägas. Det här är ett bevis för att gärningen i sig själv kommer att vägas. Och han säger här att de lärda har tre åsikter gällande vad det är som kommer att vägas på vågen på domedagen. De första säger att det som kommer att vägas, det är människans gärningar. De andra säger att det som kommer att vägas på vågen är hans böcker. Och de tredje säger att det som kommer att vägas är personen själv. Och Sheikhen, han säger, beviset för den första åsikten att det som kommer att vägas i gärningarna är just den här versen. Att den som gör så lite som en liten myras vikt av gott kommer att se det på domedagen. Gärningen kommer att vägas på domedagen. Och vad som också bevisar att gärningarna vägs på domedagen, att de har vikt på vågen, är hadithen i Sahih Bukhari. Och det är sista hadithen i Sahih Bukhari, där profeten alayhi salatu wasalam, han säger kalimatani habibatani ila ar-rahmani. Det finns två ord som är väl älskade hos ar-rahman. Khafifatani ala lisani, de är lätta för tungan. Thaqilatani fil mizani, och de är tunga på vågen. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Dessa två ord, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim, de är älskade hos ar-rahman. De är lätta för tungan och de är tunga på vågen. Tunga på vågen bevisar vad då? Ja. Att det kommer vägas. Så säger kyrkan med vissa. Tycker att det går inte riktigt ihop. Hur ska en gärning som inte har en form kunna vägas på vågen? Och kyrkan han säger att muslimen måste acceptera och underkasta sig allt det som Allah säger. Och allt det som hans sändebud säger, alayhi salatu wassalam. Allt från det fördolda. Även om man inte kan förstå det. Om man tycker att det är någonting konstigt. Och man ska inte säga kaif, hur. Utan du ska bara tro, underkasta dig. För Allah subhanahu wa ta'ala gör saker som vi aldrig kan föreställa oss. Eller hur? Våran intelligens och förståelse är väldigt begränsad. Och Allah, ala kulli shay'in qadir. Allah kan göra allting. Saker som vi aldrig kan föreställa oss. Så muslimen ska bara acceptera och inte säga hur. Nej. Han ser ett annat bevis på hur Allah subhanahu wa ta'ala gör någonting som egentligen inte har en form till någonting med form är vad som har nämnts i hadithen om döden. Att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att hämta döden i formen av ett stort får på domedagen. Och kommer att hämta det till mellan paradiset och helvetet. Alltså döden kommer Allah att göra i skepnaden och formen av ett stort får. Och han kommer att fråga, eller det kommer fråga, folket i paradiset kommer att frågas, vet ni vad det här är för någonting? De kommer säga ja, det är döden. Och han, det kommer att frågas till folket av elden, vet ni vad det här är? De kommer säga döden. Och alla kommer bli oroliga. Och då kommer man att slakta döden. Och man kommer att ropa ut, folket av paradis, ingen mer död, evighet. Och de kommer att öka i sin lycka. Och man kommer ropa ut till elden, folket av elden, att evighet och ingen mer död. Och det kommer att öka dem i deras sorg. För de har inget hopp på att någonsin få komma ut eller dö och då lättas från deras straff. Så det är också ett bevis på att döden som egentligen inte har någon form kommer att få en form och folk kommer att känna igen den på domedagen. Och vi lägger till här också, ni känner till hadithen om graven, att det kommer en man i graven. Vad består den här mannen av? Gärningar. Om det är goda gärningar är han vacker, luktar gott. Om det är dåliga gärningar så är han ful och luktar illa. Taib. De som säger att det som vägs på vågen är ens böcker, deras bevis är hadithen om mannen som kommer på domedagen. Och man kommer hämta, Allah kommer visa honom 99 rullar som är fulla med synder. Och det hadithen säger så långt, man rullar ut dem så långt ögat kan nå. 99 rullar som är bara fyllda med synder som han gjorde. Och Allah, och de ska ju då vägas. Allah kommer fråga den här mannen, har du gjort någonting gott? Mannen säger nej, jag har inte gjort någonting gott. Och då så säger Allah, jo, du har en god gärning och idag ska du inte förtryckas. Hämta den. Så hämtar man ett litet kort, ett litet papper där det står La ilaha illallah. Och då så säger den här mannen, vad ska det här ordet, eller den här lilla lappen, vara jämfört med dessa 99 rullar? Och då så säger Allah, beordrar att man ska väga dessa. Och man lägger då pappret på ena sidan och de 99 rullarna på andra sidan av vågen. Och pappret överväger dessa 99 rullar. Och mannen då blir då förlåten för hans synder. Så det här bevisar att det som vägs är ens böcker. Och de som säger att det som vägs är personen själv, de använder en hadith där profeten alaihissalam en dag var med Abdullah ibn Mas'ud. Och det började blåsa. Och det sades att Abdullah ibn Mas'ud var väldigt smal. Han hade väldigt smala ben. Så han nästan hade svårt att stå still med vinden. Så vissa människor skrattade åt hans smala ben, att han var så smal. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, skrattar ni åt? Eller vad är ni tycker är konstigt? Vid honom i vars hand min själ vilar, så kommer hans smalben att väga tyngre i vågen på domedagen än berget av Uhud. Och denna hadith finns berättad i Imam Muslim, Imam Ahmed, och den är autentisk. Så hadithen nämner här att Abdullah ibn Mas'uds smalben kommer att väga tyngre än berget av Uhud på domedagen. Och berget av Uhud, mashallah, är inte hur många 10 kilometer långt och brett och stort. Och sheikhen säger, det som vi anser vara korrekt är den första åsikten, att det som vägs är ens gärningar. Men det kan hända att man för vissa människor kommer att väga böckerna, eller att personen i sig själv kommer att vägas. Tayyip, sheikhen säger det här med att personen kommer att vägas, har det att göra med personens vikt i det här livet? Ja? Han sa nej, baserat på hadithen vi nämnde, Abdullah ibn Mas'ud, som har lett. Och baserat på ett annan hadith som berättas av Abu Huraira, att profeten alaihi salam, han sa att man kommer hämta en stor och en tjock man på domedagen, alltså som inte var muslim. La yazinu inda Allahi janaha ba'uda. Och han kommer hos Allah inte ens väga vikten av en flugas vinge. Och den hadith finns i Sahih Bukhari. Så den här hadithen bevisar att det som väger tungt på vågen, även om det är en person, det är personen som har gjort goda gärningar. Och om personen är ond, så väger han ingenting hos Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Uthaymin. Och i den här suran, avslutningsvis, finner vi en stark uppmaning till att göra goda gärningar och att hålla sig borta från dåliga gärningar. Sheikhen säger här att i dessa verser finns det en varning från skakningen av domedagen, jordbävningen. Och det finns en uppmaning till att göra goda gärningar, och att ingen god gärning kommer att försummas och försvinna, även om den är så liten som en myra, utan människan kommer att se den på domedagen. Och sen, självklart, den personen som gör en ond gärning kommer att se den på domedagen, som det har nämnts från Abdullah ibn Mas'ud i tafsir på den här versen, att den troende kommer på domedagen att se sina goda och onda gärningar. Men Allah kommer att förlåta honom för de onda och belöna honom för de goda. Och den icke-troende kommer på domedagen att se sina goda gärningar och sina synder, men kommer att göra goda gärningarna till intet. De kommer bara försvinna och straffa honom för hans synder. Och det har nämnts från många av salaf att typ dessa två verser räcker som en tankeställare. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Att den som gör så lite som ett myrasvikt av gott kommer att se det. Den som gör så lite som en myrasvikt av ont kommer att se det. Dessa två verser räcker som en tankeställare för att göra goda gärningar och hålla sig borta från synder. Och som vi har gått igenom många gånger, så har profeten sagt alaihissalam, لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْعَ, att se aldrig ner på en god gärning, även om det är att du smilar, att du säger ett gott ord. Om det är en halv daddel, den kan rädda dig från elden, sa vi. Eller hur? Se aldrig ner på en god gärning. Och profeten sa också till Aisha, إِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ ذُنُوب, jag varnar dig för de små synderna. Motsats till detta, små synder är också farliga. Man ska akta sig för dem. För de små synderna är som ett folk som samlas i en dal, och alla går och hämtar små pinnar för att göra en eld, och till slut blir det en stor eld. Små synder blir tillsammans en stor synd. Så man ska akta sig för att ta lätt på små synder, och små synder kan leda till stora. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att han ska ge tawfiq och framgång och förlåta oss för våra synder och göra den bästa av dagar, den dagen då vi ska möta honom azza wa jall. والله تعالى عالم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.